Det stansalonger på Malmö i Skellefteå inställer kvällens stans. Samma gör Umeå Folkets hus, Sara Hotellstad i Skellefteå. Sällskapsdansarna i Bureå har flyttat sin dansträff till den 22 mars. Och Hemavans fjällhotell ersätter kvällens disco och dans med en vis afton. Umeå Sinfonettas konsert klockan 18 ikväll är framflyttad till måndag kväll klockan 19. Västerbottens teaterns föreställning av Momo i Skellefteå som skulle ha startat nu klockan 16, den är inställd. Nubbarnas revy Paltfrossa på Hotell Gästis i Sorsele är flyttad till nästa lördag, samma plats och samma tid. Sävares förenings studiecirkel i miljö som skulle ha hålls imorgon klockan 18 är också inställd. Samtliga fritidsgårdar i Skellefteå, Lövånger och Boliden har stängt ikväll. Och det gäller också samtliga fritidsgårdar i Umeå. Och det inkluderar då Ålidhemskuppen i fotboll som skulle hållas på Ålidhemsgården ikväll. ABF i Skellefteå inställer kvällens konsert med Susanne Alvegren. Förköpta biljetter kan inlösas på ABFs expedition under kommande vecka. Statsanställdas förbund avdelning 2231 inställde också sin årsfest som skulle ha hållits på Länsstyrelsen i Umeå ikväll. Vi ska avsluta den här sändningen med ett meddelande av lite annan karaktär. Det är polisen i Umeå som vill varna alla trafikanter i kustbandet för de snöbyar som förekommer i eftermiddag. Snöbyarna ger mycket halkigt väglag och sikten är i det närmaste obefintlig. Ta det alltså försiktigt på vägarna ni som är ute och kör här i vid kusten. Därmed lämnar vi bordet tillbaks till Riksradion i Stockholm.
Redaktionen igen. Från hela världen kommer rapporter om sorg och bestörtning över mordet på Olof Palme. Här är Erik Aner från New York.
Utanför FN-högkvarteret i New York vajar idag samtliga 159 medlemsländers flaggor på halv stång. Världsorganisationen hedrar Olof Palmes minne. Ingen svensk politiker var så känd utomlands som Palme. Den svenska FN-ambassadören Anders Färm har fått ett mycket stort antal kondoliansamtal från främmande länders representanter. Alla utan undantag har betonat Palmes betydelse i FN och i världen för fred, nedrustning och rättvisa. Representanter för underutvecklade länder säger att tredje världen förlorat en talesman, en person med internationell ställning som stod på deras sida, som förstod deras problem. På måndag läggs kondoliansböcker ut på svenska ambassaden i Washington och på svenska FN-delegationen i New York. En av de första som kommer att skriva sitt namn i boken i New York blir FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar, som då återvänt från en resa i Västafrika. I ett budskap till utrikesminister Sten Andersson igår natt sa Cuellar att Palmes beundrare världen över kommer att minnas honom med tacksamhet och djup respekt. Palme var också generalsekreterarens särskilda sändebud i Iran-Irak-konflikten. Cuellar säger att han personligen kommer att sakna den mördade statsministerns kloka råd och statsmannaskap. President Reagan beskrev i sitt uttalande Olof Palme som en av världens mest respekterade ledare. Washington Post skriver i sin huvudledare idag att det enda verkligt osvenska med Olof Palmes liv var slutet, mördad på öppen gata. Tidningen beskriver Olof Palme som en människa som slog an tonen i sin tids debatter. Han gjorde det med sånt eftertryck att hans död därför känns dubbelt chockerande. Erik Arner, New York.
Också Latinamerika sörjer Olof Palme. Han var en oförtröttlig kämpe för mänskliga rättigheter och hade ett djupt engagemang för just Latinamerika och de demokratiska strävandena där.
Argentinas president Raúl Alfonsín fick reda på nyheten om mordet på Olof Palme när han kom hem till sin bostad sent igår kväll. Han förklarade att han var bestört över händelsen och han beslöt omedelbart att utlysa landssorg. En talesman för presidenten betonar att Olof Palme var en nära vän till Alfonsín och till det argentinska folket i dess lidande under den förra regimen. Hans död betecknas som en fruktansvärd förlust. Alla kommentarer understryker att Olof Palme var en oförtröttlig förkämpe för mänskliga rättigheter i hela världen. Hans engagemang för Latinamerika var välkänt. Palme deltog aktivt i försöken att skapa fred i det konfliktdrabbade Centralamerika och han fördömde de diktaturer som återstår i Latinamerika. Många tusen latinamerikaner är och har varit politiska flyktingar i Sverige undan förtryck i sina egna hemländer. Argentinare som återvänt hem efter några år i Sverige har nu svårt att fatta att Olof Palme gått en våldsam död till mötes. Sånt händer inte i Sverige, var den vanligaste kommentaren från mina argentinska vänner när mordet blev känt igår kväll. Kerstin Bodell, Buenos Aires.
Vi har också västtyska reaktioner på Olof Palmes död. Ett socialdemokratiskt valmöte i Lübeck idag med Willy Brandt omvandlades till en minneshögtid över den svenske partiledaren.
Mordet på Olof Palme har väckt en stor bestörtning här i Västtyskland. Radions nyhetssändningar har under hela förmiddagen haft mordet som huvudnyhet. Och den västtyske förbundskanslern Helmut Kohl har ett uttalande på morgonen uttryckt sin bestörtning över Palmes död. Ledaren för de västtyska socialdemokraterna, Willy Brandt, som var en av Olof Palmes närmaste vänner, skulle för en dryg timme sedan tala vid ett valmöte i den nordtyska staden Lübeck. Efter budet om Palmes död omvandlades valmötet istället till en minnesstund över Palme. En tydligt skakad Willy Brandt gjorde i sitt tal en tillbakablick på sitt långa politiska samarbete med Olof Palme. Och Brandt sa att hans närmaste politiske vän nu lämnat honom. Efter Willy Brandts tal lades kondolianslister ut vid talarstolen och flera hundra Lübeckbor köade för att spontant uttrycka sin sorg över Olof Palmes bortgång. Få andra utländska politiker var som Olof Palme känd och populär även i de breda västtyska befolkningslagren. Håkan Holmlund, Köln.
Det här är Riksradions program 1 och program 3. Detta var romansen ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Stockholms Filharmonikerna spelade under Stig Westerbergs ledning. Det här är program 1 och program 3 och klockan är 16.19 och vi lämnar ordet till Ekoredaktionen.
Ingvar Carlsson föreslås efterträda statsminister Olof Palme som alltså mördades natten till idag. Det var Socialdemokraternas verkställande utskott som för en stund sedan meddelade att man föreslår Ingvar Carlsson att bli en ny partiledare. Nyheten om Olof Palmes död har återgetts utförligt och detaljerat av den sovjetiska nyhetsbyrån TASS, och den pågående partikongressen i Moskva inleddes i morse med en tyst minut. Vår korrespondent i Moskva, Elisabeth Hedborg, har träffat en högt uppsatt politiker, Georgi Arbatov, som ingår i den så kallade Palmekommissionen.
Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka mitt djupa personliga deltagande till Olof Palmes hustru och hans familj som jag kände. Jag vill också säga till alla svenskar att jag delar deras smärta som för mig är djupt personlig. Det var en synbarligen rörd Georgi Arbatov som med bruten stämma helt nyss förde fram sina personliga känslor av sorg vid en improviserad träff med svenska journalister här i Moskva. Georgi Arbatov är kanske den sovjetiska politiker som genom sitt arbete i Palmekommissionen har haft mest personliga relationer till Olof Palme. Och han minns honom nu som en stor politiker och en stor människa. Olof Palme var en människa med höga ideal och många gånger kontroversiella idéer. Vi grälade och diskuterade ofta med varandra, men det var givande diskussioner, säger Arbatov. Och Arbatov menar att de motsättningar som finns mellan kommunister och socialdemokrater inte får skymma de många gemensamma intressen som trots allt finns mellan dessa politiska ideologier. Georgi Arbatov menar att Palmes tragiska död inte på något sätt kommer att påverka relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen, men han vet inte vad som kommer att hända inom Palmekommissionen och de två möten som var planerade att äga rum senare i år. Olof Palmes död har också väckt allvarlig bestörtning och mycket äkta känslor av deltagande hos de många sovjetiska journalister jag i förmiddags träffade på Utrikesdepartementets pressavdelning. Palme var utan tvekan en politiker som högaktades och beundrades i de vidaste sovjetiska kretsar och som många uppenbarligen hyste rent personliga känslor av uppskattning för. Elisabeth Hedborg, Moskva.
Sveriges Riksradio, program 1 och program 3, här i Ekoredaktionen.
Dagens Eko, lördag. Efter mordet på Olof Palme, Ingvar Carlsson blir hans efterträdare. Sverige stannade upp idag inför chockbeskedet att statsminister Olof Palme kallblodigt mördats på öppen gata i centrala Stockholm igår kväll. Den här första upplagan av Dagens Eko är förlängd. Vi ska sammanfatta händelserna sedan igår kväll och vi ska höra röster från Sverige och andra länder om Olof Palmes död. Och vi ska börja i regeringskansliet Rosenbad, där det socialdemokratiska partiets verkställande utskott höll presskonferens i eftermiddag för att meddela att man utsett sitt förslag till partikongressen om efterträdare till Olof Palme. Utrikesminister Sten Andersson.
Verkställande utskottet fungerar som partiets valberedning. Vi har alltså ingen i annan ordning utsett valberedning. Verkställande utskottet har enigt beslutat att till partiordförande föreslå Ingvar Carlsson.
Inget annat namn diskuterades på Socialdemokratiska partiets verkställande utskott idag. Ingvar Carlsson var den enda kandidaten. Sten Andersson fortsätter med att förklara varför utskottet valde just Ingvar Carlsson.
Det är den vi anser är bäst skickad att klara ett partiordförandejobb. Jag har ju som partisekreterare nästan 20 år haft tillfälle att studera två partiordföranden och vet vilka egenskaper som krävs. Och de egenskaperna har Ingvar Carlsson. Han känner partiet. Han är ideologiskt väldigt starkt förankrad. Och han har det som är absolut nödvändigt, nämligen en förmåga att se var man ska, hur man ska gå fram för att hålla partiet enigt också i frågor som till att börja med kan vara kontroversiella. Det här är en alldeles oskattbar förmåga. Ett så stort parti som det socialdemokratiska skulle omöjligt kunna hålla samman utan att man har en ledare just med de egenskaperna.
Vad blir Ingvar Carlssons viktigaste uppgift, Sten Andersson, nu framöver?
Ja, det är så många uppgifter som följer med partiordförandeskapet, så jag ska inte gå in på någon politisk bedömning av de olika frågorna.
Det blir ju ett tomrum efter Olof Palme. Kommer Ingvar Carlsson att vidta? Är det viktigt att Ingvar Carlsson vidtar några speciella åtgärder för att fylla det? Policymässigt?
Ja, inte policymässigt. Han kommer säkert att fullfölja den politik vi är överens om ska föras.
Ja, ett enigt verkställande utskott i Socialdemokratiska partiet står alltså bakom förslaget att Ingvar Carlsson ska bli ny partiledare för Socialdemokraterna. LO-ordföranden Stig Malm, som också är med i verkställande utskottet, sa på presskonferensen att en av Olof Palmes viktigaste funktioner under de 17 år han har lett det socialdemokratiska partiet är att han har hållit ihop arbetarrörelsen och dess två grenar, alltså partiet och LO. Stig Malm sa att han ansåg att Ingvar Carlsson var den som kan fortsätta den rollen. Olof Palme hade flera funktioner. Han var partiledare, där är nu alltså ersättare Ingvar Carlsson föreslagen. Han var statsminister, där utser riksdagen ny statsminister. Och det är klart att det blir den som Socialdemokraterna föreslår. Det sker under veckan 10-14 mars. Nästa vecka är ju sammanträdesfri i riksdagen på grund av Nordiska rådet. Olof Palme var också, som en tredje uppgift, gruppordförande i Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Ingenting tyder på någonting annat att Ingvar Carlsson blir det också. Och det väljs han till den 10 mars. Till sist ska jag bara säga att partisekreterare Bo Toresson sa vid den här presskonferensen att preliminärt så kommer jordfästningen av Olof Palme att ske den 15/3, den 15 mars alltså. Det är preliminärt än så länge och han kommer, så vitt vi vet, att jordfästas i Stockholm, och det kommer att vara en minneshögtid i samband med det. Man har valt att inte göra som man gjorde när det gäller Tage Erlander i somras, där det var väldigt kort tid mellan Tage Erlanders frånfälle och jordfästningen och minneshögtiden. Det blev för arbetsamt. Det gick nästan inte att klara för Socialdemokratiska partiet. Och nu kommer ju hyllningarna, antalet gäster och allting att växa ännu mer än vad det var vid Tage Erlanders begravning. Och man behöver alltså helt enkelt lite tid att förbereda efter den chockartade händelse som hände här i natt.
Tack Jan Ström, som alltså rapporterar från regeringskansliet. Och Thomas Empel, vem är då Ingvar Carlsson?
Ja, vi kan börja med lite enkla data som man kan hämta i uppslagsböckerna. Ingvar Carlsson var en av Erlanders pojkar 58-60. Och sen gjorde han ett mellanspel som SSU-ordförande 61-67. Varefter han återkom som statssekreterare i statsministerns kansli, alltså statsrådsberedningen 67-69. Han blev utbildningsminister 69-73. Han var bostadsminister 73-76. Och sen efter 82 blev han vice statsminister och Palmes ställföreträdare. Han fick också ta hand om framtidsfrågorna efter höstens val, också miljöfrågorna. Så man kan säga att han står mitt i smeten och har gjort det ganska länge.
Hur skiljer han sig då från Olof Palme?
Ja, man kan säga att de liknar varandra på det sättet att de har samma ideologiska profil. De står bägge i den kanske lite färglösa mitten i partiet. De står varken för någon vänster- eller högerlinje. Kanske snarare åt höger i så fall, om man ska försöka beteckna den linjen. De har stor bredd båda två. Man kan väl säga kanske att om det är en skillnad mellan de två, så är det väl i så fall att Ingvar Carlsson är ännu bredare. Men han saknar en sak som Palme hade, och det var intresset för utrikespolitik. Den skarpa utrikespolitiska profilen. Och där kommer en skillnad att märkas. Förmodligen så kommer då utrikesministerns roll att växa i en framtida regering.
Kommer vi att se någon skillnad på den socialdemokratiska politiken här hemma?
Ja, där kommer man ju bara in på spekulationer. Därför att både Palme och Ingvar Carlsson har ju stått för i stort sett samma politik. Och så vitt jag vet så har det inte förekommit några misshälligheter eller diskussioner mellan dem. Möjligen kan man säga att Ingvar Carlsson är något mer färglös. Han har inte visat upp profilen annat på ett område som det har varit väldigt stor debatt om mellan honom och moderatledaren Gösta Bohman, nämligen friheten. Han var frihetsminister och drog igång en stor debatt om friheten. Alltså väldigt ideologiskt intresserad. Men annars så blir det alltså spekulationer om den stora skillnaden mellan dem. Där finns utrikespolitiken som sagt var. Men i övrigt så får man väl se vad som händer med Ingvar Carlsson.
Tack, Thomas Empel. Enligt den gällande regeringsformen så är det nu en uppgift för riksdagens talman att lägga fram ett förslag till ny statsminister. Och därför har talmannen Ingemund Bengtsson hastigt lämnat Spanien där han varit på besök. Och nu på eftermiddagen har han kallat till sig partiledarna för den politiska oppositionen för att samla in åsikter från de olika partiledarna. Först kom moderatledaren Ulf Adelsohn.
Ja, vi har närmast diskuterat tidsschema lite grann och sen den parlamentariska situationen är ju helt oförändrad. Men det...
Du har inte framfört några åsikter om ny statsminister?
Nej, det är inte vår sak, utan det är ju... Det som jag säger att det parlamentariska läget är ju oförändrat. Och det ankommer ju nu på Socialdemokraterna att göra det.
Efter Adelsohn kom sen i tur och ordning Bengt Westerberg för Folkpartiet, Karin Söder för Centern och Lars Werner för VPK. Frågan är vad de har sagt till talmannen. Så här svarar Ingemund Bengtsson.
Ja, det är ju en sak som måste stanna egentligen mellan dem och mig, men... Den här gången har det de sagt enbart varit av den karaktär att det är ingenting man behöver hemlighålla. De har ju djupt beklagat denna händelse. Och sedan har de ju sagt att den nya statsministern ska naturligtvis komma ifrån Socialdemokraterna. Och nästa gång jag samtalar med dem då förhoppningsvis har jag en kandidat att föra fram.
Vad har du sagt till den politiska oppositionen?
Ja, jag har berättat för dem att vi nu måste följa den gång som regeringsformen föreskriver att vi nu måste välja en ny statsminister. Och dessutom har vi kommit överens om att vi ska ha en minnesstund över Olof Palme. Inte nu på måndag utan nästkommande måndag. Och då har partiledarna sagt att de vill gärna vara med vid den minnesstunden och säga ett par ord. Det är egentligen vad vi har talat om.
Om nu oppositionsledarna säger att det är naturligt att en ny statsministerkandidat kommer från Socialdemokraterna, är det då också naturligt att de röstar för den kandidaten?
Ja, det vet jag inte, men det skulle jag tro. De kan naturligtvis lägga ner sina röster om de vill det, men de kommer ju inte att rösta emot den, och i och med det att man lägger ner sin röst, då har man gett den kandidaten, då har man egentligen gett honom sitt förtroende tills vidare.
Men skulle du bli förvånad om de la ner sina röster istället för att rösta för?
Ja, jag vet inte hur de kommer att göra, men jag skulle väl tro att man röstar för den kandidat vi för fram i det här läget.
Riksdagens talman Ingemund Bengtsson, och det var Christer Hillbom som intervjuade honom. Och Ingvar Carlsson föreslås alltså av det socialdemokratiska partiets verkställande utskott till Olof Palmes efterträdare. Statsminister Olof Palme som mördades på öppen gata mitt i centrala Stockholm. Ett kallblodigt mord sent igår kväll.
Olof Palme mördades 23:30 igår kväll när han tillsammans med sin hustru Lisbeth var på väg hem från en biograf på Sveavägen i centrala Stockholm. Mordet inträffade i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan och en taxichaufför som bevittnade skottdramat såg hur en man tog fram en revolver och avlossade två skott mot Olof Palme. Och gärningsmannen försvann enligt uppgift mycket snabbt från platsen in i en gränd. Flera personer följde efter men tappade mycket snabbt kontakten med mannen. Och bara 3 minuter efter skottlossningen fanns både polis och ambulans på plats. Men statsminister Olof Palmes liv gick inte att rädda. Han var död vid framkomsten till Sabbatsbergs sjukhus. Men en ung flicka som var på väg hem...
Jo, med säkerhet.
Det här signalementet är ju ganska vagt. Det måste passa in på väldigt många människor. Vad är det för typ av kontroll som görs vid gränserna så att inte mördaren försvinner ur landet nu?
Ja, man måste ju i såna här sammanhang se till att man inte missar någonting. Dels räknar man ju med när vi stänger gränserna på det här sättet att det kan leda till att man får intressanta upplysningar. Dels att det naturligtvis är till för att vi ska försöka skrämma bort gärningsmannen.
Länspolismästaren Hans Holmér var Claes Sjöberg som intervjuade honom, och reporter var också Karin Svärd. En ny man som ringt till en nyhetsbyrå i London sa att Holger Mainz-kommandot ligger bakom mordet på Olof Palme. Mannen vägrade att säga varför gruppen skulle ha mördat Palme. Ni kan se i historieböckerna varför detta gjordes, sa han. Holger Mainz-kommandot anses ha nära band med Baader-Meinhof-ligan och den västtyska Röda armé-fraktionen. Ekoredaktionen fortsätter den här förlängda nyhetssändningen i program 1 och 3 även efter klockan 17. Några lokalradiostationer kommer att sända egna program nu klockan 17, men för övriga landet blir det fortsatt eko i P1 och P3.
Här är Radio Västerbotten som sänder ett nyinsatt program med anledning av mordet på statsminister Olof Palme sent igår kväll. Barnprogrammet utgår alltså. Vi var många i Västerbotten, i Sverige och i världen som i morse väcktes av nyheten att Sveriges statsminister brutalt mördats på öppen gata i centrala Stockholm. Motivet bakom mordet är, som vi hörde, inte känt. Kanske är det ett politiskt mord, ett planerat dåd. Vi ska i den här sändningen ge er lokala kommentarer till mordet från politiker från länet som kände Olof Palme mycket väl. Omkring 17:30 ska vi försöka lämna information om vilka arrangemang i Västerbotten som är inställda med anledning av det som hänt. Här i studion har jag två gäster, det socialdemokratiska partidistriktets ordförande Arne Nygren och Umeå arbetarkommuns internationella ledare Bengt Hjalmar Andersson. Först, Arne Nygren, vad är din egen personliga reflektion?
I regeringen, det är naturligtvis vice statsministern Ingvar Carlsson, det är utrikesministern.
Början av denna vecka och så plötsligt så får ni detta besked i morse. Hur upplever du det?
Tack. Jag trodde att jag inte kunde gråta, men nu vet jag att jag kan gråta. För vad jag har gråtit idag. Och när jag tänker vad Olof Palme har gjort för oss arbetare, det är fantastiskt. Hur han har lyft oss ur fattigdomen. Han har hjälpt oss som pensionärer att få leva ett värdigt liv. Så vi kommer alltid att minnas Olof Palme nästan som en far, tycker jag. Så kände jag och så har jag känt.
Tror du att Sverige blir sig likt efter det här, höll jag på att säga?
Nej, det tror jag inte.
Overklighet de känner. Jag hörde för någon timme sedan före VPK-ledaren C.H. Hermansson säga detta, att fortfarande är det en sån känsla av overklighet som man har svårt att överhuvudtaget ta någon ställning till vad detta kan innebära. Men kommer vi att få ett slutnare samhälle? Vad tror du?
Just det, kan röra sig fritt omkring. Olof Palme hade ju i alla fall bestämda önskemål att få ha den friheten att... När han var hos oss här i Jämtland, liksom på alla resor, så var det ju alltid poliser med. Men när han var i Stockholm så ville han röra sig fritt utan polisbevakning. Och personligen förstår jag honom i högsta grad, måste jag säga. Jag tycker att det skulle vara helt overkligt på något sätt att ständigt vara bevakad. Jag vet inte om det livet blir riktigt värt att leva egentligen när man ska leva på det sättet. Men det är klart att visst kommer det föra diskussioner och visst kommer man väl att skärpa bevakning, men vi måste ju ändå tro att det här är en extrem situation och att det är en sinnessjuk människa som har begått dådet, och man måste ju också naturligtvis hoppas att vederbörande grips så att vi kan räkna för framtiden att det inte ska upprepas, och då kan vi ändå leva vidare i det öppna samhälle som ändå är svensk tradition och som är en sån styrka, tycker jag.
Vad betyder det här för Jämtland? Han var ju här alldeles nyligen och tittade på arbetssituationen i länet och tog del av de svårigheter som finns. Vad kan det betyda för framtiden? Betyder det att det som skulle göras kommer att försenas?
Jag tror inte det. Olof Palme var mycket gripen, kan man säga, utav våra problem. Han fick väldigt fin information om hur vi levde här uppe och de problem som vi har för framtiden också. Men jag vet att han pratade med industriministern Tage Pettersson om våra problem. Och det är klart att vi har satt en stor tillit till Olof Palme. Jag har pratat med folk från Pilgrimstad idag som sa att det var väldigt skönt för Pilgrimstadborna att han kom dit och pratade med dem. Och de förstod av det han sa att han förstod deras problem. Men det får ju i alla fall inte vara så, hur stor Olof Palme än har varit för oss, får det ju inte vara så att problemen inte kan lösas när en person försvinner. Utan vi har ju fortfarande en regering som vi vet är underrättad om våra problem. Så att jag hoppas och tror att det inte ska ha stor betydelse för Jämtlands län att Olof Palme inte finns längre.
Jag vet att ni har haft ett sammanträde idag i partidistriktet här i länet. Per-Ove Öberg, har ni några speciella beslut som ni har fattat när det gäller minnesstunder eller arrangemang av det slaget?
Ja, det har vi gjort och vi satte igång redan tidigt på förmiddagen idag. Och vi har ju fått ägnat en stor del av dagen för att ta emot telefonsamtal från människor som har ringt till oss. Och jag kan väl säga det att i stort sett över hela länet nu så har man ordnat så för alla som har möjligheter att komma och skriva på kondoleanser i lokaler runt om i kommunerna. Och vi kanske kan återkomma till platserna. Vi har också idag bestämt oss för att imorgon kväll så ska vi ha ett fackeltåg ifrån rådhuset. Fackeltåget går klockan 18.30 och vi har en minnesstund i Nya kyrkan klockan 19 imorgon kväll.
Klockan 19 imorgon kväll, alltså en minnesstund i Nya kyrkan.
Och jag skulle vilja säga att vi hoppas att alla ska ställa upp på den oberoende.